Det här är politikens sommarpodd om den turbulenta mandatperiod som snart är slut.
Idag om pandemipolitik.
Det här är politiken med, vad heter de nu?
Maggie Strömberg.
Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det är ju egentligen inte den här mandatperioden bara som har varit speciell.
Hur menar du?
Jag menar att alltså det här parlamentariska situationen, som är grunden till alla de här historiska tillfällena vi har pratat om, den har ju varit nästan likadan eller likartad i 2-3 mandatperioder. Ända sedan Fredrik Reinfeldts andra regering så har det ju varit minoritetsregeringar som inte riktigt har fungerat.
Mm.
Successivt försvagande av regeringsmakten, skulle statsvetare säga. Men den här mandatperioden hände ju faktiskt en grej som var unik på riktigt, men som få pratar om nu för tiden och ännu fler har glömt bort. Kanske för att man vill glömma bort det. Den här sjukdomen. Pandemin.
Apkopporna. Nej, covid.
Apkopporna kommer bli lika stort.
Alltså jag tror att vi måste börja i en annan ände.
Aha, okej. Var vill du börja?
Minns du hur det kändes när pandemin inte längre bara var något som fanns i Kina utan också kom till Sverige? Jag kan verkligen minnas. Nej, men jag minns den där morgonen, för jag vet att jag lämnade på förskolan och gick hem genom centrala Stockholm och det var helt tyst. Det var inte en människa ute. Det här var ju när man fortfarande inte riktigt visste. Skulle man dö knall och fall om man blev smittad? Kunde man röra vid mjölkpaketen i mataffären eller skulle man bli smittad då? Och alla höll sig hemma och det enda man såg när man tittade ut genom fönstret var ambulanser, helikoptrar och Foodora-bud.
Mm. Jo, men det minns jag. Så var det.
Så var det ju ett tag. Men politiskt, den där första vågen, våren 2020 är vi ju på nu, så var ju även politikerna lite chockade och Sverige fick en massa nya begrepp. Ulf Kristersson sa till exempel ofta: jag är ingen hobbyepidemiolog. Det talades om politisk borgfred och det var ju verkligen en unik politisk borgfred. Minst för första frågestunden med statsminister Stefan Löfven där alla gick upp och sa: hur ska vi göra för att samarbeta bättre? Det här var ju när politikerna trodde att covidvågen skulle vara i några veckor och att det skulle bli en kort parentes.
Just det.
Inte att man skulle ägna sig åt detta i år. Regeringen började ha pressträffar varje dag, ibland flera om dagen. De började med de här flaggorna.
Ja.
Flaggor, svenska flaggan var överallt. Det var en nationell samling.
Förutom i tidningarna. Alltså för en av de mest intressanta sakerna tyckte jag under pandemin, och den visade sig ju redan från början, att väldigt fort så blev det ju tydligt att folk hade olika åsikter om den här smittan, hur man skulle hantera den och vad som borde göras. Men att den debatten aldrig kanaliserades in i partierna.
Så var det ju verkligen.
Ett tag så kändes det som att det måste ju bildas ett nytt parti här. Peter Wolodarski får sluta som chefredaktör på Dagens Nyheter. Bli partiledare för pandemipartiet. Och liksom driva det tillsammans med de forskare som tycker som honom. Och så får de ställa upp i valet och de kanske kommer in. Ja, men... för det var ju en unik position, alltså att ta, att vara mer kritisk, alltså vilja stänga ner mer än regeringen gjorde där i början.
Sverigedemokraterna testade ju det. De hade ju förslag på att stänga skolor och sparka Anders Tegnell, Folkhälsomyndighetens
det här var på våren 2020.
Det var på vid första kravet på att sparka Tegnell kom ju inför en partiledardebatt i Agenda i maj 20, på våren precis. Men för att det fanns ju en del politiska saker som liksom blixtbelystes där i början, alltså situationen på äldrevården till exempel, men också ojämlikheten i samhället. Vem kan jobba hemifrån, vem kan inte jobba hemifrån? Vilka åker på alpresor och vilka kör taxin från flygplatsen?
Och hur mycket lager av olika utrustning vi inte hade i Sverige.
Precis, men det centrala, eller den stora frågan blev väl ändå den svenska strategin och vem som höll i taktpinnen, regeringen eller Folkhälsomyndigheten. Och
om det ens fanns en strategi.
Och just det, och huruvida det fanns någon särskild svenskhet som gjorde att vi var mer benägna att lyssna på myndigheter och experter än vad man var i andra länder.
På den frågan så det har jag, där driver jag nog en linje som jag tycker håller fortfarande. Jag tycker pandemin över alla vågorna redan från den här första visade ju hur liberalt Sverige är. Och därmed förändrar nog var lite som ett uppvaknande i människors självbild. Alltså både ekonomiskt, hur liberalt land Sverige har blivit jämfört med.
Vadå, det enda de gjorde var ju kasta stödpengar på folk. Är det verkligen liberalt?
Men de kastade ju stödpengar till företag.
Hade inte en liberal sagt låt de här klädbutikerna dö? Stötta inte dem?
Nej, det hade en socialdemokrat av den gamla skolan sagt. Jag återkommer till det. Men liberalt framför allt i meningen, vad då ska staten komma och säga att jag inte får göra X, Y, Z? Det tänker inte jag acceptera. Jag bestämmer ju själv. Alltså individualistiskt. Jag tror att det håller över alla vågorna att svenskarna visade sig vara mycket mer liberala än den nationella självbilden. Vilket är inte så konstigt eftersom vi har haft 40 år av konstant liberal utveckling.
Vi lever i en prövningens tid. Det kommer att bli värre. Gör din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen.
Argumentationen som den var vid den här tidpunkten var ju snarare att svenskarna är så lydiga, uppfostrade i det socialdemokratiska Sverige, att du inte behöver inrätta en lag. Det räcker med att någon säger någonting så förstår de att de måste stanna hemma, att de inte ska trängas i matbutiken. Att de ska använda handsprit. Det var ju diskussionen. Det behövs inte tvingande regler för svenskarna lyder ändå.
Ja, men det var ju regeringens linje. I början tyckte de ju att de kunde liksom belägga det. Att det faktiskt fungerade. Sen blev de ju mindre säkra på det. Eller mindre sturska i att hävda att det fungerade.
Vid den här tidpunkten så började det ju också ganska snart bli strid mellan de olika förvaltningsnivåerna i Sverige. Där regioner och staten hade de största svårigheterna att samarbeta. Det märktes ju inte minst med testningen. Där regeringen försökte beordra regionerna att börja testa och regionerna inte svarade. Regeringen försökte beordra regionerna att vara med på pressträffar och lova att testa och de dök inte upp.
Det är ju på ett sätt och vis en bestående sak att lite fler människor vet vad SKR är.
Sveriges kommuner och regioner. Och det är inte bara för att Anders Knape avgick efter att ha blivit brottsmisstänkt för sexköp.
Utan mer från pandemin. Mm. Alltså denna institution och vad den gör och inte gör. Och vad den har för roll i samhällssystemet blev ju blixtbelyst, får man säga.
Det som det parti som du saknar och den debatt som fanns var ju lockdown eller inte, eller nedstängning eller inte egentligen. Och jag kan känna en viss frustration över den debatten, för att jag tycker att den var så himla svartvit. Eller förstår du?
Ja, jag förstår.
Du saknar frågan.
Nej, jag förstår både vad svart är och vad vitt är, och jag är bekant med att man ibland säger, använder det som ett begrepp för att säga att, det är, att man inte riktigt ser nyanser.
Nej, men det jag menar är så här, det fanns ju mycket annat som inte handlade om nedstängning eller stänga skolor. Alltså, till en början om man konstaterade smittad så skulle ju ens familj fortfarande gå till arbete och skola.
Ja, just det.
Det var ju, fanns ju ingen anhörig karantän. Det fanns ju ingen karantän för sportlovsrätt scenärerna, trots att man visste att det var de sittsodel som kom med smittan.
Ja.
Även om det liksom nu finns mer kunskap om att det kom från andra länder och så också. Men att det var jättesvårt att få testa sig, särskilt om man då inte kom från de fem utpekade geografiska platser där Folkhälsomyndigheten trodde att smittan fanns. Så att det fanns ju mycket man hade kunnat göra annorlunda som inte handlar om att stänga ner hela samhället, som handlar om att skruva på lite mindre saker.
Varför blev det ingen sån diskussion då? Eller det var det ju.
Jo, men det,
men
var
det,
var
ingen, det blev ingen politisk, och det är borgfredens fel eller orsak.
Ja, och tror jag det Ulf Kristersson ändå sa gång på gång, jag är ingen hobbyepidemiolog, som var att det faktiskt saknades kunskap i partierna om det här. Man visste inte riktigt. Man kunde väldigt lite om det här ämnet, om smittor. Om...
De var inte vana vid pandemi.
Nej, men det var svårt att politisera och väldigt lätt att trampa fel. Och sen så visade ju också alla opinionsmätningar som de gjorde både interna och som, hos instituten, att folket bara slöt upp bakom regeringen. Mm. Så att det var svårt att kliva fram och ta politisk strid i det här läget. Det blev ju dock bråk ganska snart om det som vi kallade för maktlagen, som ju vi var med och avslöjade i Expressen.
Var det ett avslöjande?
Det var ju ett avslöjande att den var på gång. För att regeringen ville ju lite diskret smyga den genom socialutskottet.
Ja, just det. Så var det.
Mm. Det var ju det som sen kallades för pandemilagen, eller det blev ju sen till en pandemilag istället. Den kallades egentligen bemyndigandelagen under första vågen.
Mm.
Och det handlade ju om att man skulle flytta makt från riksdagen till regeringen. Där var det ju stor bråk mellan partiledarna och ett intensivt möte. Minns du det här partiledarmötet som pågick i flera timmar?
Är det det mötet där Ulf Kristersson bara lämnar?
Det är där Ulf Kristersson blir förbannad och ringer eller smsar talmannen och säger vi behöver mer tid, sossarna försöker lura oss. Jag är inte helt säker på formuleringen i smset, men och får mer tid av talmannen. Anders W. Jonsson sitter hemma på gården i
Centerpartisten som företräder Centerpartiet här.
Annie Lööf är föräldraledig.
Ja.
Var är hans gård nu?
Det är någonstans i Gävletrakten.
Ja, jag har varit hemma hos honom. Han hade hästar. Han satt där och försökte medla. Centern skulle ha sin medlande roll. Det var bara det att alla typ lämnade rummet, så han satt själv på sitt Zoom-möte. Det var ju en stor politisk strid till en början. Men det handlade ju om riksdagsformalia egentligen. Inte om,
sånt som Moderater gärna tar en riktig fight om.
Inte så mycket om smittskyddsbekämpning. Men sen blir det sommar. Smittan går ner. Man börjar lätta på restriktioner. Kulturlivet är ju i kris. Restaurangerna är i kris. Hela besöksnäringen, hotellen, allting är i katastrof. Man börjar lätta på restriktioner. Men då stiger smittan igen.
Andra vågen.
Då kommer andra vågen. Precis. Och då blir det om möjligt ännu svårare för politikerna att hantera detta. Eftersom Ebba Busch har ju varit på fest.
Ja.
Med dels har hon ju varit på fest med Margot Dietz, influencern. Sen var hon också på någon annan fest. Någon hemmafest.
Ja, jag tror det var, ja, precis. Med fler kristdemokrater.
Ja.
Som jag minns det. Jag var inte där.
Nej. Och här... det är ju fler än Ebba Busch som börjar slira.
Stefan Löfven köper ju en klocka, det är väl här?
Ja, men Stefan Löfven är i gallerian hela tiden och blir till slut fotograferad.
Nej.
Jo, men han är ju där säkert 5 gånger, precis efter att regeringen har uppmanat människor att undvika köpcentrum. Jo, men jo, han berättar detta. Han köper present till Ulla, han lagar sin klocka. Ja.
Och Morgan Johansson handlar en liten vitvara, som han säger.
Det är Kjello säger liten vitvara på Nova i Lund, köpcentret. Men det visar sig ju vara en salt- och pepparkvarn, elektrisk tror jag. Och Dan Eliasson åker till Las Palmas, han får ju avgå.
Det kanske också var rimligt, för han är ändå generaldirektör här och ansvarig på ett helt annat sätt.
Men för MSB. Magdalena Andersson åker skidor i Sälen och Nyamko Sabuni shoppar i Täby centrum. Det finns ju inga regler, men det finns ju restriktioner och uppmaningar, och politikerna börjar få allt svårare att följa dem.
Det är ju sett i efterhand lite underhållande att det så att säga dyker upp en ny typ av politikskandal. Att man kan hamna i liksom blåsväder för att man tar sin bil och åker till en sån där ful hangar där alla typer av kedjor finns i utkanten av någon stad och köper en liten vitvara. Det är ändå inte politikerna vana vid att det blir en grej.
Bortsett från Dan Eliasson så blir det ju dock ingen liksom Boris Johnson-skandal här. Det är ju inget som... Han hade ju riktig fest.
Nej, men det tycker jag stärker min övergripande tes om det här liberala som dyker upp. Folk bryter ju restriktionerna lite till mans. Och då tycker man väl att det får väl politikerna göra också. Och han måste väl ändå få köpa en klocka till Ulla.
Ja, men,
det är min enda förklaring till att det här inte blir hårdare tryck. Det blir artiklar.
Bryter folk verkligen restriktionerna? Alltså jag firade 60-årsfester på Zoom och var liksom vänner vars barn fick ställa in studenten. Alltså folk bryter väl inte alls mot restriktionerna?
Inte jämnt och ständigt. Nej. Förstås.
I alla fall.
Men någon gång då tror jag folk gjorde det.
Det som också har hänt den här hösten som vi nu är inne på 2020. Mm. Gick lite i förväg med julhandeln. Men andra vågen.
Ja.
Det är ju att maktlagen har gått ut. För den var bara 3 månader lång.
Och så användes den inte.
Användes aldrig. Nej. Så då blir det ett stort politiskt bråk om vems fel är det att maktlagen aldrig användes. Var det oppositionen som tvingade in klausuler som skulle säkerställa riksdagens inflytande? Eller var det regeringen som inte vågade använda den? Det blir stort politiskt tekniskt bråk om maktlagens konstruktion.
Och i grunden är ju det den där hösten, för att då har ju Moderaterna ändå försöker de ju ändå inte ha en position av att blidka den här opinionen som vill ha mer av nedstängning.
Mm.
Här är ju Moderaterna och oppositionen inofficiellt för lockdown. Deras enda kritik är från den riktningen.
Det säger de ju absolut inte att de är, men du har ju rätt i att det huvudsakliga kritiken är ju regeringen gör för lite och de gör det för sent och de fattar inte, de hänger inte med, de agerar långsamt.
Ja, så här den hösten så har man ju den lite konstig ideologiska situationen att en sosseregering, visserligen med också ett anarkistiskt inslag av miljöpartister, men i grunden så är en sosseregering för den stora staten som begränsar all frihet för individen, tänker kollektivt. De får ju kritik från högern för att låta människor göra lite som de vill för mycket.
Ja, och detta sitter ju socialdemokrater på socialdepartementet och är liksom lite chockade över och vet inte heller hur de ska hantera politiskt.
Nej, och det visar sig ju vart efter att det där är ju inte en position Moderaterna håller i.
Det kommer ju sen lite fler vågor här. Alltså det är lite oklart också, för folk använder tredje och fjärde vågen på lite olika sätt. Det tas ju
alltså
i alla fall...
begreppen.
Ja,
de
precis.
De använder dem inte på andra.
Nej, men alltså när är det en ny våg och inte? Det införs ju också väldigt hårda tvingande restriktioner här där man ju stänger krogen 8. Man har maxantal i butiker, man stänger, alltså gym får inte ha hur mycket folk som helst. Det kommer ju in ett antal sådana hårdare restriktioner. Man stänger ju också skolor och universitet. Och... Men gymnasiet va?
Successivt där och det är väl
men jag vill ändå säga, förlåt, ja, jag måste bara säga också, bara så att vi har med oss det när vi går vidare. Mm. Man inför ju då pandemilagen. Alltså det som var maktlagen som du bråkar så mycket om, det tas ju fram en mer rejäl och beredd lag som mm. kallas för pandemilagen som ger regeringen större befogenheter.
Absolut.
Och det är ju den blir sen helt central när partierna byter fot och börjar svänga.
När gör de det då?
Jo, det är det som kanske kallas fjärde vågen. Vissa kallar det för femte vågen. Och det är här man börjar bli snurrig i tid. För vet du att pandemin var liksom helt nyss? Det har ju varit ett krig och det har ju varit... Ja, men det har hänt så mycket sedan dess. Men alltså, vintern 2021, strax före jul, då aviserar ju regeringen att man igen ska ha restriktioner och man stänger i nattklubbarna. Man säger, Magdalena Andersson som nu är statsminister går ut och säger det blir inga hemvända fester.
Just det.
Men här börjar ju oppositionen reagera negativt. Jag minns att Romina Pourmokhtari, Liberala ungdomsförbundets ordförande, hon skrev ju jättearga tweet så att ursäkta, jag skiter blanka fan i om politikerna är på julledighet. Samla oppositionen och gå emot detta omedelbart. Ungdomarna börjar protestera mot att återigen få sitt liv begränsat.
Men du menar att det tar så lång tid innan högern blir höger igen? Alltså liberala?
Ja, men för det som Magdalena Andersson också gör, hon motiverar ju de nya restriktionerna som kommer då med pressen på sjukvården. Det är väldigt hög press på sjukvården för att det kommer ju, den här, det är ju omikronvågen och den är ju väldigt smittsam. Så den sprids ju mycket mer. Men det är också vinterkräksjuka och RS-virus. Och det säger hon på en presskonferens. Och då går högern i taket och säger, ska vi begränsa vår frihet för att vi har vinterkräksjuka?
Det är första, jag tänkte att det var tidigare, men jag har ju som alla de här podden om mandatperioden avslöjar absolut inget närminne. Jag tänkte att det skedde ännu tidigare.
Nej, men det sker då. Svängningen är. Och det som... Alltså, coronakommissionen är ju snart på väg att komma med sin rapport. Den ska komma några månader senare. Och jag vet att socialdemokrater i regeringskansliet var helt förvirrade av detta och var så här, varför byter de position nu? Coronakommissionen kommer ju säga att vi har gjort för lite. Att vi haft för, liksom, att vi borde varit mer tvingande och hårdare. Men nu går oppositionen svänger innan det vapnet kommer och säger att vi gör för mycket.
Här får man ju ändå bara säga en sak som absolut inte har blivit bestående av pandemin. Själva coronakommissionen. Det är alltså så som det landades upp kring denna kommission. När ska den jobba? Vilka frågor ska den få ha med? När ska den rapportera? Hur nära valdagen ska det vara? Ska det vara före eller efter valdagen? Det var ju ett liksom långt...
Vilka handlingar ska den få?
Inte minst vilka handlingar ska den få. Och nog kommer den vara lika avgörande som tsunamikommissionen var inför valet 2006.
Det är väl bara du som har sagt det. Det säger jag alltid.
Det var absolut inte jag som drev det.
Men
nej, det var det inte. Nej. Ingen jävel bryr sig om den här kommissionen. Det är ju ändå... Så mycket diskussion kring den här kommissionen som bara har runnit fullständigt ut i sanden.
Vi har ingen anledning att dölja vårt agerande utan tvärtom. Vi vill ju lära för framtiden, därför finns kommissionen.
Det som också händer under den här omikronvågen, det är det här som jag nämnde i början, att till exempel anhöriga inte skulle gå till jobbet. Ja. Eller de skulle ju gå till jobbet under första vågen. Mm. Nu ska de inte det. Utan nu ska anhöriga stanna hemma i anhörigkarantän. Inklusive barn. Vilket innebär att Sverige står still. Det är plötsligt brist på allt från busschaufförer till liksom journalister. För att alla är hemma i anhörigkarantän. Men för grejen med omikron är ju att den sprider sig ungefär så som experterna trodde att första vågen skulle sprida sig. Alltså den sprider sig jättesnabbt. Men första smittan spreds, alltså första viruset som kom spred sig mycket långsammare än vad de trodde. Mm. Och man blev ju också sjukare. Det har ju också kommit vaccin.
Ja.
Det är ju också, såklart en jättestor fråga. Att vaccinet utvecklades rekordsnabbt och distribuerades till människor.
Ja. Men Om jag får säga en politisk sak här. Alltså gärna. Inte en åsikt. För det är ju ändå någon slags podd om politik.
Är det
Tänk om, nej. Tänk om det här pandemipartiet faktiskt hade startat där våren 2020. I tredje vågen så är det ju de facto så att regeringen ändrar sig ganska mycket. Eller Folkhälsomyndigheten, vem det nu är.
Vänta, vilken våg är du på nu?
Jag är fjärde kallar du det, eller femte.
Ja.
På hösten 2021.
Ja, vintern där.
Vintern hösten 2021-2022. Ett pandemiparti som hade intagit en lockdown-position hade ju fått väldigt mycket rätt. Inte allt. Men i ganska mycket så hade man kunnat argumentera hem saker ett och ett halvt eller vad det blir år senare. Men det hade ju eftersom inget parti hade intagit den positionen ordentligt från början så kunde ju ingen argumentera hem det.
Och för
Moderaterna och de borgerliga stel så var det ju så att man liksom intog den lite sent och sen så, som du sa, var liksom övergav den.
Ja, men för varje gång som partierna försökte komma med den typen av kritik, alltså du minns Ebba Buschs berott mod till exempel, även Liberalerna kom med olika typer av kritik, då fick de ju hela tiden höra, varför hade ni borgfred då? Varför sa du ingenting från början? Så det var ju otroligt svårt att vara opposition i det här läget. Coronakommissionens slutrapport som ju kom samma dag som invasionen av Ukraina hade inletts och därmed hamnade något i medieskugga.
Men du vill ändå in i sakinnehållet här.
Nej, men den slog ju fast att regeringen hade varit för beroende av Folkhälsomyndigheten och att man borde ha tagit ledningen tydligare. De vill också att det ska finnas någon slags ny instans för krisledning under regeringen som ska vara mer operativ. Alltså det finns ju redan ett krishanteringskansli i regeringskansliet. Men de här efterlyser någonting som ska mer vara ansvarigt för att leda kris. Alltså de vill egentligen plocka bort ansvarsprincipen.
Mm.
Som ju är att alla ska ägna sig åt det de egentligen
gör i vanliga fall. I också i en kris. Ja. Mm. Men det här, jag kanske blir tjatig här, men tänk då, om det hade funnits ett parti som hade kunnat använda
absolut.
Det här.
Jag minns att du döpte det under pandemin till de 22 forskarnas parti.
Ja.
Men nu verkar du vilja att det ska ledas av Dagens Nyheters chefredaktör.
Det skulle ju kunna vara ett vem som helst. Jag fascineras av oförmågan att kapitalisera politiskt på det här. Eller så fascineras jag av oförmågan av att vi har jättemånga partier i det här landet, men inget av dem kanaliserade egentligen de här åsikterna. Och demokratiskt är väl ändå det grundidén med partier. Att alltså, de ska kanalisera folkvilja.
Man skulle ju kunna tänka sig att Vänsterpartiet hade intagit en mycket striktare position.
Det är ju
arbetarväljare som drabbas hårdast. Det är ju fattiga människor.
Och vi har inget emot att ha en stark stat som bestämmer saker. Nej. Utan stäng in folk. Det gjorde de i ett stort land i öster förut. Det kan vi göra här också.
Kritik har ju regeringen fått av både konstitutionsutskottet och kommissionen.
Mm.
De har ju själva några överdödlighetssiffror som de gärna visar på för att säga att det faktiskt inte var så illa i Sverige. Den svenska strategin och Sverige har ju också blivit världskänd. Anders Tegnell har inte fått ett nytt jobb på vad heter det?
WHO.
Precis. Men det finns ju ändå politiska saker som är bestående efter corona. Även om vi inte pratar om det. Även om det inte är den valfråga som många tänkte sig att det skulle bli.
Vad blev bestående då?
Ja, men dels så finns det ju karensdagen plockades ju tillfälligt bort.
Just det.
Det finns det ju nu en utredning om man ska göra permanenta det. Inte exakt samma utformning, men ändå, karensdagen är fortfarande då under prövning. Det finns ju flera utredningar om beredskapen på gång och också om regeringens befogenheter vid kris.
Ja, alltså den riktiga pandemilagen.
Ja, att ha en form av krislag. I Sverige finns ju bara den typen av lagstiftning när det blir krig, inte vid andra kriser.
Det är nu när ingen bevakar det här och bryr sig om den där lagstiftningen som de kan göra den där lagen som verkligen ger dem makt.
De har ju det har ju funnits sådana förslag tidigare, men det har inte blivit av. Men sen så finns det ju en diskussion om vardens organisering som ändå har fått ny energi.
Ja, får man säga.
Liksom om SKR och öppenheten och hur det fungerar i Sveriges kommuner och regioner, en som ju inte är en myndighet utan som ju är en intresseorganisation och
därmed frimärksklubb.
Inte har offentlighetsprincip, men däremot ofta till exempel, eller klassiska, man kan inte välja folk till SKR, men de har ju, sitter ju på mycket makt.
Det var käbbel. Det var käbbel.
Det
var käbbel.
Det finns ju de som menar att Arlanda-köerna är en effekt av pandemin också.
Ja, eller överhuvudtaget. Alltså Arlanda-köerna, men också personalbrist på andra ställen. Även passkaoset. Sen kan man ju tycka att man hade kunnat se det komma och jobba lite för det på förhand. Men så är det ju. Ekonomiskt ser vi ju, inflationen beror ju delvis på detta.
Och varubrist.
Varubrist och ökad efterfrågan efter pandemin. Synen på ekonomin generellt i Sverige, alla dessa spenderbudgetar.
Det tänker jag är den riktigt bestående effekten. Alltså för när man läste där i början, då läste jag om tidigare pandemier. Och då slog det med att spanska sjukan som var jättestor och som ändå finns som något, i något slags mentalt minne, den beskrevs bara som en sjukdom. Aldrig som att den hade någon samhällseffekt. Otroligt få skildringar där den är en liksom milstolpe som förändrade någonting. För vad som förändrade någonting var liksom världskriget som pågick nästan samtidigt. I all litteratur. Men här är det ju som att pandemin sker samtidigt som det håller på och gör och diskuteras en liksom ekonomiskt paradigmskifte.
Mm.
Och att det råkar ske när, på grund av pandemin. Så att ingen riktigt behöver ta den diskussionen alltså. Hur offensiv ska en stat vara? Hur mycket budgetdisciplin ska man ha? Vad ska vi ha för skuldankare? Ska vi satsa oss ur det här? Och så vidare.
Hur många extra ändringsbudgetar kan man lägga på ett år?
Jo, men det är ju inte bara extra ändringsbudgeterna och det expansiva. Och att Riksbankens stöd köpte saker. Och det är ju också korttidspermitteringarna. Alltså man övergav i grunden den här ren mindmodellen som ju bygger på att blir det kris så ska företag slås ut. Och de som inte slås ut, det är de som är livskraftiga. Och de ska liksom komma ut ur krisen och föra landet och innovationen framåt mot nya djärva mål. Här var det ju istället att nu ska vi se till att allting fryses ned. Alla företag som redan existerar ska finnas kvar efter pandemin. Vi ska inte låta pandemin liksom hjälpa till i omstrukturering, som det heter.
Så, i teorin var det ju så, det handlar inte bara om korttidspermitteringarna utan också om omsättningsstödet.
Absolut.
Men i praktiken var det ju många, särskilt mindre företag, som hade väldigt svårt att söka de där pengarna. Dessutom så tog det lång tid innan man fick dem, som ändå slogs ut eller som tvingades då ställa om eller jobba med något annat.
Ja, men jag tycker det är intressant nu, för nu är
eller personalbristen i servicebranschen till exempel beror ju på att folk bytte bana.
Absolut. Nu är ju diskussionen om energikrisen och inflationen. Och så jämför man med 70-talet där det var oljekris och stagflation så småningom. Och då försökte man ju på 70-talet att liksom överbrygga de ekonomiska problemen. Alltså samma tanke som man gjorde i Sverige under pandemin. Eller på många delar, i många delar av världen. Alltså att vi testar om vi bara kan liksom frysa ner situationen och sen så övervintrar vi och sen så kör vi igen. Öser ut pengar så att alla klarar sig under en kort period. Och på det sättet så har ju liksom man redan bränt över bryggningskortet under pandemin och har inte riktigt det kvar nu. Och det tänker jag bli bestående i meningen hur ska den ekonomiska kris som av allt att döma vi har att vänta oss närmsta året hanteras politiskt. Då har man både en situation där
Det är ju intressant.
Vi inte har liksom budgetrestriktioner på samma sätt, men samtidigt inte så många vapen, inte så mycket att göra, för det är redan gjort.
Det är ju spännande att vi inte har en valrörelse som handlar om detta.
Ja, utan hittills i valrörelsen så blir det ju att man säger det kommer handla om plånboksfrågor.
Jo, men att Moderaterna inte lyckas lyfta sitt Andersborgska arv. Vi är bäst på att hantera finanskris.
Men ingen är intresserad av det. För att inget parti har liksom byggt sitt nuvarande varumärke eller sin identitet kring att vara ett parti som kan ekonomi.
Men man måste ju kunna se framåt eller runt hörn. Man måste ju kunna tänka att allt kommer inte handla om migration för alltid.
Måste och måste.
Eller i och för sig, migrationen kommer ju spela in i detta också. Jag tar tillbaka det. Jag vill säga en annan sak.
Ja, gör det.
Om du känner att du har fått säga vad du vill. Om,
jag tror att jag har fått skälla lagen.
Jo, men jag tror också att idén om borgfred som var så himla stark kommer leva kvar. Och förväntningarna både från någon slags allmänhet och journalister på borgfred. Det såg vi ju också under Rysslands invasion av Ukraina och hela NATO-debatten där ju Ulf Kristersson fick frågor tidigt om varför kritiserade regeringen, varför håller du inte på med borgfred?
Lägger du nu dina ägg i korgen som slutar i att det faktiskt blir en samlingsregering?
Absolut inte, jag tror inte
för
på det.
Vore
jag har aldrig trott på det. Men jag tror att det blir ännu svårare att hitta politisk konflikt i krislägen. För att det finns en förväntan om hur man ska bete sig vid kris som har satts efter pandemin.
För man kan ju se den här mandatperioden som en lång, lång, lång väg mot att socialdemokrater och moderater på något sätt regerar ihop.
Alltså jag har så svårt att se det. Jag kan inte tänka mig. Alltså bara att se hur moderaterna agerade under misstroendet mot Morgan Johansson. Decemberöverenskommelsen är ju för dagens moderater, det är liksom skräck i deras ryggrad.
Absolut.
De kommer alltid reflexmässigt agera efter det, oavsett om det skadar dem kortsiktigt eller vad. Jag kan inte se att de skulle gå in i en samlingsregering.
Jag bara säger att kombinationen av de parlamentariska kriserna och två stycken yttre kriser, pandemi och krig i närhet, skapar ju ändå en aktualitet för hela den frågeställningen. Som kanske på sikt får någon slags effekt.
Ytterligare en sak. Det har varit ett fint slut, men jag vill verkligen få med min nordiska spaning.
Berätta om Norden.
Nej, men för oss gränsvarelser, alltså vi som är uppväxta med utsikt över ett annat land. Mm-hmm. För oss var ju pandemin faktiskt traumatiserande i och med att man stängde gränserna.
Det var som att någon hade, du kände det som att någon hade sprängt Öresundsbron och inte återinfört turbåtarna samtidigt.
Ja, men det fanns en särskild sorg i de stängda gränserna. Och det pratades ju mycket, även för de som inte kände den. Så pratades det ju mycket om den nordiska sammanhållningen och krisen för den.
Ja, det gjorde det faktiskt.
Att de nordiska länderna, alltså att dels att man valde olika strategier, men också då stängda gränser och krångligheter för pendlarna och de som brukar liksom dela sitt liv, folk som har släkt på båda sidor gränsen.
Var det egentligen inte att de andra nordiska länderna tyckte att Sverige och svenskarna var knäppa och att vi blev paria och att det var det som var jobbigt?
Lite, och det är en roll som Sverige är väldigt ovan vid, men också... Alltså också faktiska, konkreta problem i människors vardag. Men det som sen hände med den nordiska sammanhållningen var ju ändå att när kriget sen kom så reparerades den. Har den, jag minns inte när man såg en sån nordisk sammanhållning som man gör just nu.
Nej, det ligger
något i hela NATO-frågan. I... Så den var ju inte, krisen för den nordiska sammanhållningen blev ju kort.
Det kommer, det är som pandemin. Ingen kommer minnas den på riktigt.
Om man ska svara på din inledningsfråga, vad blir bestående? Så verkar det inte bli så mycket kring själva pandemin. Det man först tänkte på kring sjukvård, äldrevård, smitta. Utan det är mer, det är andra lite mer abstrakta saker som man inte kanske direkt kopplar till covid-åren och den konstiga tiden vi alla levde gemensamt genom. Mm. Alltså typ synen på politisk sammanhållning, synen på den ekonomiska politiken.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot, ansvarig utgivare Anna Careborg.
Tack för att du lyssnade. Och ta hand om varandra.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.